Podplay.
Välkomna till krimpoddarnas krimpodd Över min döda kropp. Med mig, Anna Ginghede och...
Lena Ljungdahl. Ibland försöker jag sitta och smyga äta frukost, eller oftast nattmat innan. Men jag tittar ner i frukostskålen, havrepuffar och poddinspelning. Mm. Tror att det är en favorit? Är det bra?
Alltså det är ju en frukost som inte gör sig bra i ljud, så att säga.
Men om man väntar länge så blir de ju mer som disk, små disktrasor.
Just det. Du kan bara göra som en
upp dem mot gommen.
Ja, just det. Ja. Kan det ligga och gotta så där.
Jag ställer bort den.
Det kommer låta som du poddar med en löst sittande protes.
Det får mig framstå som ganska oskön, men det är de enda sommarpratarna som jag inte kan lyssna på. Människor där jag hör tandprotesen glappa. Ja. Alltså har man passerat 80 kan jag inte lyssna på. Jag är ledsen, men det går inte.
Men du, innan vi tar tag i dagens tema, konstkupper, så kan vi väl ändå adressera att vi firade ju igår 4 år. Podden firade 4 år igår. Och det slår mig nu
den 14 november.
Ja, den 14. Men när vi spelar in så är det ju den 15. Ja. Men det slår mig då 4 år och du pratar protes. Kommer vi hålla på så länge så att våra lyssnare kommer få så att säga åtnjuta protesklappspodd?
Absolut inte.
Nej, det kommer inte.
Nej, någon form av ljuset i tunneln måste vi ändå ha gällande den här podden. Det är många som är så här, sluta aldrig, för då vet jag inte vad jag ska lyssna på när jag är ute och springer. Men kanske att du får ta ansvar för ditt eget liv, tänker jag, när vi lägger ner det här.
Ja, absolut. Det är
jag kommer inte använda just det som skäl till att fortsätta, även om det glädjer mig. Att vi förgyller dina löpturer så länge det varar.
Ja, men alltså vi fick så mycket kärlek igår då när vi firade i sociala medier vår bemärkelsedag. Ja,
verkligen.
Så fint.
Jag fick njuta av detta samtidigt som jag låg på akuten. Jag fick ju så att säga skatteåterbäring igår.
Det kan man säga. Det här höll ju på att i bokstavlig bemärkelse bli ett avsnitt av Över din döda kropp. Så att säga.
Jag hade en ny upplevelse att jag svimmade medans jag föreläste. Eller,
just det.
I alla fall, när första raden säger så här, du är väldigt vit. Ja, det känner jag, för jag känner inte mitt ansikte. Och sen lyckades jag svimma i min egen bil. Inte under färd, vill jag säga.
Tack och lov för det.
Och sen så fick jag åka pling-plong-taxi. Kom in ett akut.
De körde blått också, hörde jag.
Ja, jag var givetvis tvungen att när jag vaknade till skicka lite filmklipp till dig. Ja.
Inifrån. Content first, baby, content first.
Ja, jag skickar till dig. Men det var spännande. Men då, sen när jag låg på uppkopplad till alla möjliga jävla maskiner, så fick vi ett meddelande från en lyssnare som sa, vet ni inte om att ni fyller 4 idag? Så det var kul att få lite...
Jaha, var det så? För jag hade ju ingen koll. Jag tänkte
inte jag heller. Det var en av våra lyssnare som hade koll.
Kul. Otroligt. Tack för det.
Nog prat om detta. Veckan har varit späckad. Vi var med i Nymo.
Just det.
Och höll på en så kallad fångstspilla.
Ja, det var ju väldigt roligt. Det var ju lite Stefan och Christer upplägg.
Absolut. Vi visste ju inte upplägget.
Lite känslig för sådär. Jag tycker att det är lite skämsel.
Vad är du känslig för?
Ja, men det här Stefan och Christer-känslan. Är Stefan, så att säga. Men jag tror det blir bra. Vi ska ju alltså förevisa en kroppsvisitation. Mm. Och Maria, som var programledare, hon fick för sig att hon skulle testa och schappa.
Ja.
Men det gick inte.
Nej, vi reagerade ju blicksnabbt. Och det kommer, tror jag, från ett muskelminne. Man har så många gånger stått och hållit i en arm lite så här... så att man inte otrevligt hårt, men så att man ändå har hudkontakt. Sen så tänkte hon ju dra, varpå vi båda nöp till, och så hör man henne säga så här: aj, Nicka, släppa nu, det är väldigt hårt. Ja.
Jag tror nästan måste ha fått en blånad över sin överarm, alltså, efter det där.
Sådär hästbett.
Ja, stackarn.
Det var kul. Vi var också med i en fotbollspodd. Det trodde man ju inte skulle hända.
Såg man inte komma, nej.
Så att fotbollsmorgon kan ni gå in och lyssna på om ni vill höra oss trampa vatten i en timme.
Just det var också lite Stefan och Christer, fast på ett annat sätt, kan man säga.
Men det viktigaste jag vill säga är att omslaget till vår nya bok är klart.
Mm.
Så jag tror ändå att på fredag, det känns som en högtidlig dag, veckans högtidligaste dag, det är när man får ta fredag. Då kommer vi att gå ut med detta till världen. Vi kommer lägga ut det på våra sociala medier. Vårt bokomslag med titel och feeling och kanske någon mening om vad boken handlar om. Detta kommer att ske imorgon, alltså, när ni lyssnar på det här. På fredag.
Nej, det kommer bli fantastiskt roligt.
Nu har vi inte tid med det längre, Anna.
Nej, det har vi inte. Vi har ett mastodont manus framför oss. Och vi ska alltså idag prata om konstkupper, eller egentligen kulturarvsbrott. Men konstkupper låter ju lite
mer spännande. Där har ju folk stängt av.
Men konstkupper är ju en form av kulturarvsbrott.
Ja.
Men om vi börjar med lite siffror rörande just konststölder, så hittade jag en siffra. Alltså varje år så stjäls det konst för 20 miljarder kronor i världen. Uppskattningsvis då, ska sägas.
Det är mycket pengar.
Alltså, det är otroligt. Och bara i Sverige så stjäls det årligen konst och smycken och kulturföremål och annat för flera miljoner. Det här är ju brott som man inte jätteofta hör talas om.
Men i min familj så hör vi talas om det här kanske en gång i veckan. Av den enkla anledningen att minst två personer i familjen är besatta av Jönssonligan. Och jag tänker bara på Jönssonligan när de tar Romanovs diamant. Och när jag kommer hela det här avsnittet bara tänka på Jönssonligan. Tre vägkoner, 2 meter snöre, en badanka.
Nej, men alltså jag tänker så här, vi firar ju 4 år. Jag tycker det vore kul om du kunde, så att säga, kanske skjuta in lite Jönssonligan-referenser här och där.
Det kommer att ske.
Ja, roligt.
Förlåt, inte för tidigt. Nej, jag väntar.
Ja, när jag satte mig ner och funderade på vad vi skulle prata om då i det här avsnittet, så slog det mig att det är inte jätteofta jag hör talas om konststölder liksom i mitt dagliga värv. Jag har aldrig, tror jag, varit ute på någon sån brottsplats till exempel, där den här typen av brott har skett. Och ändå så pratas det om i den så kallade litteraturen att den globala illegala handeln med kulturarvsföremål och konst och så ofta jämförs, alltså ekonomiskt betraktat, lika omfattande som narkotika, vapen och människohandel. Så det här är ju ingen, alltså det här är ju en biggie.
Ja, det är det ju. Men när var det här Nationalmuseum?
Du får sitta ner i båten. Aha. Nu, Ljungdahl.
Okay,
vi är inte där än.
Nej,
du kommer få svaren.
Mm.
Och vad pratar vi om då för olika företeelser? Alltså det handlar om allt ifrån utgrävningar av fornminnen, gamla gravplatser, vrakplundringar, till då mer eller mindre organiserade stölder. Och det här sker då i princip alla världens länder. Inte minst nu så hör vi talas om när det rapporteras mycket från de väpnade konflikter som pågår just nu i världen. Hur det plundras, hur man förstör kulturarv och så. Och det är ju också att betrakta som faktiskt både krigsbrott men också kulturarvsbrottslighet. Sen har vi ju liksom hela smugglingsdelen här. Där mycket av det som stjäls i Sverige ska ju transporteras ut över våra gränser.
Ja, det måste vara svårt att sälja av det i Sverige om det saknas en tavla från Nationalmuseum. Det är svårt att kränga den på Blocket, så att säga.
Ja, men det är det ju av givna skäl, och vi kommer komma in på det alldeles strax. Och det man också tycker jag ska påminnas om här, det är ju att det som stjäls i det här avseendet eller försvinner, det är ju faktiskt en del av vårat arv.
Mm.
Det, alltså det här är ju brottslighet som påverkar oss alla på ett eller annat sätt. Det är ju därmed också fullständigt ovärdeliga föremål och oersättliga. Mm. Och inte sällan då, av den anledningen, dyrbara. Och samtidigt då så omnämns det här väldigt sällan i media. Ta till exempel alla inbrott i hembygdsgårdar. Det har man ju hört talas om liksom, när man jobbade som polis. Att man har brutit sig in. Men man har nog sällan, eller i vart fall inte jag, reflekterat över att det här är ju faktiskt brott mot vårt kulturarv.
Mm.
Så att jag tycker att man ska faktiskt höja upp statusen på de här brotten och prata mer om detta. För jag tycker att det är faktiskt väldigt allvarliga brott.
Någon förgylld spira från någon kyrka. Alltså man hör ju sådana där saker ibland.
Ja, ja men exakt.
Det är en särskild form av rövhatteri faktiskt.
Ja men det är det, verkligen. Mm. Och jag tänkte då bara för att sätta oss lite i kontext så tänkte jag nämna några uppmärksammade sådana här kulturarvsbrott som det då torrt kallas.
Fast, som har skett i Sverige. Får jag bara sticka in? Det finns ju inte ett brott som heter kulturarvsbrott i brottsbalken.
Nej, det gör det inte.
Det är bara
bra poäng.
Mm.
Ja, alltså det är ju så att säga ett samlingsnamn för olika
brott. Det borde kanske
brott,
finnas.
Kan man säga. Ja, faktiskt.
För att höja upp statusen. Ja.
Jag kommer nu ta dig, Lena Ljungdahl, tillbaka till 1812.
Oj, ja.
när Lasse Maja var i farten. Han tog sig nämligen in med några kumpaner i Järfälla kyrka en natt i februari. Och i vapenhuset då så hittar de yxor och spett som de använde för att ta sig in i sakristian. Där de då förstod att kyrkokassan, fattigkassan och kyrksilvret förvarades.
Uh-huh.
Och mycket riktigt, det här stals. Och hur gör man då på den här tiden om man nu ska liksom kränga det här vidare på något vis? Ja, det rimligaste var ju att smälta ner det och göra om det och återanvända det i en ny form. Då är det lättare så att säga att avyttra det.
Ja.
Och så att det här är ett tidigt exempel på kulturarvsbrott, stöld av kyrksilver och så vidare. Utgrävningarna av fornborgen Havor på Gotland 1961, då påträffades en guldhalsring med en vikt av närmare 800 gram. Jag var tvungen att googla den här. Det här är en maffig pjäs.
Men,
alltså.
Du är så snabb. Jag hann ju inte med på Lasse Maja. Får jag bara fråga, är det därför det heter Lasse Majas detektivbyrå, tror du? Kommer det därifrån?
Nu börjar du närma dig Jönssonligan.
Jag är snart framme, men jag undrar bara. Det är ett märkligt namn.
Ja, det är det ju. Det är det ju.
Jag väljer att tro det.
Han klädde väl ut sig till kvinna, va? Var det inte så han lyckades fly från något fängelsestraff eller något straff på, satt inlåst i något gammalt slott eller hur det nu var?
Ja, men jag väljer ändå att tro att det är därför det heter Lasse Majestät.
Ja, ja, absolut. Mm. Just det. Vad var vi? Gotland? Ja, men den här guldhalsringen, den kunde man då konstatera var tillverkad någonstans på 100-talet efter Kristus. Alltså, vi snackar nu riktigt fina grejer här. Och det uppskattade värdet av denna översteg 10 miljoner kronor. Sen hur det nu var så stals den här ringen 1986 från Gotlands fornsal där den då har funnits i någon form av utställning då.
Mm.
Det märkliga var att det fanns ingen åverkan på låset där den här ringen fanns placerad.
The inside.
Ja, det är väl inte helt osannolikt faktiskt. Ringen är tyvärr fortfarande försvunnen. Ja, lite anmärkningsvärt är det ju att det inte fanns några skador på montern. Nu, Nationalmuseum, den 22 december år 2000, så tillgreps oljemålningar som du kanske minns. Det var dels då målningen Självporträtt av Rembrandt samt Konversion och Ung parisiska av Renoir. Bara den här Rembrandt-målningen värderades till 300 miljoner kronor.
Ja.
Och de andra två någonstans mellan 30 och 50 miljoner kronor. Och det här drog igång ett stort maskineri såklart. Interpol blev underrättade och man gick ut med efterlysningar redan samma dag med beskrivning av verken och foton och så vidare. Och tack vare ett gediget utredningsarbete så har man faktiskt lyckats återbörda de här tavlorna eller verken till museet. Så att det kan vi ju vara väldigt, väldigt glada för. Och bara det här caset är superspännande. Så ni som vill fördjupa er i en intressant sån här konststöld som innefattar diverse utredningsaspekter av mer eller mindre kontroversiellt slag. Mm. Ja. Bland annat brottsprovokation. Kan fördjupa sig lite i detta, tycker jag. Du kanske minns också att...
Ska inte vi göra det? Ska vi inte köra hela Nationalmuseum som ett case någon torsdag?
Varför inte? Varför inte?
Jag har lite skit på spaningarna där.
Ja, vad kul. Mm. Och där har vi ju också lite med internationell samverkan och sådär. Ja. Gärna. Mitt under en visning på Bukowski, deras våraktion i maj 2010, så utfördes ett väpnat rån. Mitt under pågående aktion.
Ja, det här minns jag. Här jobbar jag på span.
Och vid det här rånet så tillgreps i stort sett alla smycken som fanns i lokalen. Och vi snackar här om ett värde av flera miljoner kronor. Och det som var intressant här, det var att gärningsmännen var inte alls intresserade av andra saker. Till exempel den konst som fanns i lokalen.
De hade ju en beställning.
Det kan man tänka sig. Och smyckena har inte återfunnits. Biskopskräcklan.
Ja.
Den stals i Lunds domkyrka 2009 och den är tyvärr fortfarande försvunnen. Vi pratar alltså här om en så kallad biskopsstav.
Ja, eller pinne som jag tänkte mig.
Just det, en pinne i guld och elfenben smyckad med diamanter och rubiner.
Ja.
Den uppgår också till en längd av 2 meter. Så en förgylld, jättelång och jättevärdefull pinne.
Ja.
Men där har man faktiskt lyckats döma en person för stölden. Men jag undrar om kräcklan kom tillbaka. Jag ska låta det vara osagt. Det kan vi fördjupa oss i särskild ordning om man vill det. Ja, alltså du förstår ju, de här brotten är ju ganska, vad ska jag säga, varierande till sitt uttryck och modus och motiv. Håller du med, Lena?
Ja, man undrar ju om just de här sakerna skäls för deras enorma värde. Mm. Eller om det också finns ett motiv i just det affektionsvärde eller det hål det gräver i människor. Och i samhällen när det tas. För att på ett sätt är det ganska korkat att stjäla någonting som är antingen så officiellt uppmärksammat. Alltså det är, och om jag snor en svindyr klocka eller en fin svindyr tavla hemma hos någon, det är en sak. Men man undrar lite om motivet. Kan det liksom finnas ett utvidgat motiv som inte bara har att göra med kronor och ören här? Mm. För att proveniansen lär i och för sig spilla på värdet.
Ja, men givetvis är det ju så. Och det händer faktiskt att de här stölderna sker hemma hos helt vanliga privatpersoner. Mm. Särskilt privatpersoner som är konstintresserade. Vi har ju några exempel på att man tar sig hem hos folk, bakbinder och medelst våld. Får koder till säkerhetsskåp för värdefulla smycken men också konst. Ja, precis. Men jag tänkte vi skulle försöka reda ut begreppen lite grann. Jag använder ju det här begreppet då, kulturarvsbrott, och då kanske vi behöver förstå vad innebär vårt kulturarv egentligen. Jo, det innefattar både materiella delar som vi har pratat om nu, men också immateriella delar. och till de immateriella delarna så har vi ju till exempel våra traditioner, våra idéer, tankar och värden som är förknippade med vår kultur. Och när det gäller de materiella delarna, ja, då är det ju föremål, byggnader, fornlämningar och så vidare. Och jag nämnde ju det att de här kriminella handlingarna som riktas vårt kulturarv, det är ju brott som drabbar oss alla i allra högsta grad. Jag tycker det är så fruktansvärt hemskt att se bilderna från bland annat Ukraina, men också från tidigare väpnade konflikter, där man liksom medvetet går in med ett syfte att förstöra landets kulturarv. Det går ju aldrig att ersätta på något enda sätt. Och det är ju en sån stor del av vår historia som bara med ens går förlorad. Det är så fruktansvärt.
Ja, verkligen. Ja, det är det verkligen.
Jag måste ju kyla ner mig lite under en paus, känner jag.
Absolut. Välkomna tillbaka till krimpoddarnas krimpodd Över min döda kropp. Och det är Anna som håller på att ta oss igenom olika konstkupper och andra kulturarvsbrott. Du höll på med begreppen innan pausen.
Jag höll på med begreppen, ja. Det finns en kulturminneslagstiftning som var helt obekant för mig tidigare. Ja. Som jag har tagit del av. Och den här kulturminneslagstiftningen syftar ju då till att skydda konstföremål i form av då målningar och grafik och kartor och dokument och antikviteter och allt vad det nu kan vara. Men precis som du var inne på tidigare så reglerar ju inte kulturminneslagstiftningen de brott som förknippas med detta. Utan då måste vi till brottsbalken. Precis som vanligt, så att säga.
Mm.
En del av de här brotten begås med uppsåt. Det kan man ju ganska lätt förstå om det handlar om att ta sig in på Nationalmuseum och stjäla en Rembrandt, så att säga. Men vissa kan också ske till följd av okunskap och oförsiktighet. Till exempel det här att gå ut på en plats där man vet att man har hittat fornlämningar med en metalldetektor till exempel. Och bara börja gräva på lite random platser. Då kanske inte uppsåtet är att begå brott eller förskansa sig, så att säga, fornlämningar.
Nej, men det hör man ju ibland om någon ska, vet jag, har fått bygglov och ska smälla upp något nytt hus på något ställe som har varit orört länge. Och sen hittar de gamla mynt från typ vikingatiden. Tycker det är kul. Ramar in i något litet tittskåp och hänger på sin nya lattefärgade vägg hemma. Ja. Typ. Det är inte där den ska vara, tänker jag.
Det är bredvid carpe diem-väggordet.
Exakt! Live, laugh, love, vikingamynt. Det är någonting som skaver.
I den ordningen.
Ja.
Och sen kräckla på det.
Ja, exakt. Det står en lång jävla pinne som de använder för att byta till vårgardiner.
Men vilken installation.
Men vilken fin. Ja. Ett stilleben.
Men, med detta sagt så kan man förstå att för att döma i de här brotten så behöver man ner i massa olika lagrum i brottsbalken. Det kan handla om skadegörelse eller åverkan. Det kan ju ske liksom som en del i ett försök att stjäla någonting, naturligtvis. Men det kan också bara landa i att man, genom då att ha gått ut med sin metalldeckare till exempel, har börjat gräva och förstöra saker. Några exempel då på kulturarvsbrott. Vi har varit inne på några, men fornminnesbrott är en ganska stor grupp. Mm. Det kan handla om gravplatser, skeppsvrak, gräva efter någon silverskatt någonstans eller vad det nu kan vara fråga om. Stölder ur kyrkor. Det var ju ganska på tapeten för sig kanske 10 år sedan. I alla fall här i mitt distrikt. Det var väldigt mycket kopparstölder till exempel. Alltså kyrktak som man helt sonika stal.
Ja.
Och därmed också förstörde ju väldigt, en väldigt gammal byggnadskonstruktion och så.
Får jag säga en sak?
Jaha,
jag bor ju i ett gammalt hus. En bostadsrättsförening. Ja. Och vi skulle lägga om taket. Mm-hmm. Och det är någon jävla designare som har gjort det här huset. Det är ganska snyggt. Mm. Portarna så här 60-tals snyggt.
Ja. Ja, det är det. Verkligen.
Men det visar sig ju att hela långa taket, vi pratar hundratals meter, koppar. Och då var vi några som så här, ja men vi ska byta ut det och ska byta ut det till, är det vettigaste materialet. Men det var så mycket skum rask här på nätterna. Mm. För får du tag på ett par hundra meter koppar, ja, förstår ja, de här som ja, sitter ja. Och skalar kabel på nätterna ja. för att få ut en liten snutt. Ja. Så att det fick liksom under ganska särskilda former vaktas, koppartaket.
Alltså det är otroligt stöldbegärligt.
Ja.
Verkligen.
Ja. Mm.
Det kan också vara fråga om antikviteter, böcker, kartor och dokument, konststölder, förfalskningar och så vidare. Ja. Alltså det är ganska...
Anna, ja? En fråga. Om man nu skulle hitta... Vart ska man... Om du gräver och hittar ett gammalt vikingamynt eller du... Inte fan vet jag, rotar igenom ska hålla på med något dödsbo och hitta någonting som du känner så här, jag vet inte riktigt, är det verkligen vi som ska ha det här? Ska man kontakta närmsta museum? Eller var ska man vända sig?
Jag skulle nog tänka så här, att det här är ett föremål som kan betinga ett stort värde. Ungefär som om du hittar en plånbok med 100 000 kronor i, jag vet inte.
Men är snuten rätt väg att gå? Eller är det Nationalmuseum?
Jag skulle säga först polisen, sen kommer Nationalmuseum eller någon expert på konstföremål att kontaktas. Jag tror att det är rätt väg. Jag vet inte 100, men jag tror att det är rätt väg att gå via polisen.
Det kanske inte är helt rätt väg, men det är i alla fall inte fel väg.
Nej, så kan vi väl kan man säga. Det kan vi göra, absolut. Så vilka är det som drabbas av detta då? Ja, men alltså, det är allt ifrån konstgallerier, museer, privata konsthandlare, pantbanker, konservatorer och så vidare. Egentligen alla miljöer där dessa föremål kan tänkas finnas. Och jag var tvungen att googla hur många museer vi har idag i Sverige. Och jag fick lite varierande uppgifter, men någonstans runt 1500 museer har vi i Sverige idag, om man då räknar med de här allra, allra minsta.
Har du varit i Amsterdam?
Ja, det har jag varit, fast det är många år sedan. Men, ja.
Reflekterar du över, för jag har varit där två gånger, båda gånger reflekterar över att Amsterdam måste ju vara det mest museumtäta. Har du, om du äger mer än 3 av någonting, det kan vara 3 tandborstar,
då...
3 skålar, 3 par skor. Alltså om du äger mer än 3 av någonting, då kan du öppna ett museum.
Det är ju fantastiskt.
Det var så jävla mycket. Så här, det här är sköldpaddsfärgade glasögonbågar museet.
Museet.
Finns 3 stycken i ett litet plexiglashus.
Men gud, jag tänkte inte på det här.
Nej.
Jag har ingen stark minne av det. Men jag har ju varit lite som i Vilnius till exempel.
Oh.
Också väldigt mycket museer.
Oh, märkligt. Ja,
hur som helst. Jag kollade också upp hur många kyrkobyggnader det finns i Sverige. 3000 ungefär.
Ja, just det.
Och ungefär 2000 hembygdsföreningar.
Och, och alla som jobbar där har virkad pullover, säger mig. Hemvirkad pullover.
Nog nästan ett kvalifikationskrav så att säga på en tjänst. Att du antingen kan knyppla eller virka, eller har... Ja. Så att säga, tjänsteklädsel. Egen. Nej, vad elakt. Men man kan ju tänka sig då de här, ta hembygdsföreningarna till exempel, som ofta kan vara belägna en liten stuga i skogen typ.
Ja.
Man kan ju förstå att det kan finnas vissa så här, säkerhetsissues.
Verkligen.
Alltså stöldskyddsissues för de här små föreningarna. För det kostar ju faktiskt också lite pengar att tillgodose det. Och vad är det de här gärningspersonerna vill åt då? Ja, ofta är det ju fråga om en ekonomisk vinning. För att det här är föremål som är ofta väldigt värdefulla. Och svåra att ersätta. Och jag tänkte nu att vi skulle fördjupa oss lite grann specifikt då i konststölder och konstförfalskning. Ett annat sånt här ganska intressant case tycker jag, det är ju kuppen 1993 i november, 7 november, när man gick in via taket, alltså utförde en så kallad riffifi-kupp. just mot det. Moderna museet. När man tillgrep ett gäng målningar och en bronsstaty bland annat av Pablo Picasso. Och det här är dyrt. Alltså värdet av de här prylarna uppgick till närmare en halv miljard kronor. En halv miljard kronor. Och det här är ju ett ganska sofistikerat sätt att utföra en kupp på. Alltså. Men samtidigt så ska vi komma ihåg att både taket och själva salen där de här föremålen fanns var olarmade. Så att här kunde man ju då arbeta ostört efter man hade stängt då museet.
Får jag bara zooma ut lite?
Ja.
Är det inte lite sjukt att fem målningar och en bronsstaty och några fler målningar säkert överhuvudtaget kan uppnå ett värde av en halv miljard? Ja. Är det inte lite sjukt? Vi pratar
det är sjukt.
Vi pratar träram, canvasduk, färg. Alltså materialkostnader, vadå, 250 spänn?
Ja, per max. Alltså det här är ju inte, det var ju inte igår de målades heller, så på den tiden, ja.
Och så pratar vi en liten farbror som vevar med pensel. Och att det kan ens bli så att det är värt så mycket. Det är hisnande, kan jag tycka.
Verkligen. Verkligen.
Och i många fall så ser det på riktigt ut så som att någon har haft färg på sin kropp och råkat falla ner på en tavla. Och sen är jag klar där.
Ja, men jag tänkte ju säga så i vissa fall så kan jag absolut förstå värdet, därför att det finns en sån enorm skicklighet hos konstnärerna att liksom så här, få fram djup och färg och liksom ljus och allt det här på ett otroligt sätt. Det ser ut som ett foto man tittar på. Men i vissa fall...
Det är det som är så roligt, det är att konst är så fruktansvärt subjektivt. Jag kan ibland gå in på vårsalongen på Liljevalk som jag alltid är på och bli typ förbannad över vad är det som gör att just du fick hänga ut här? För det här är ju, ger mig absolut ingenting. Jag blir varken mesmerized av din skicklighet eller
tycker det är snyggt.
Eller att så här, det är inte särskilt svårt, men det är jävligt coolt att du ens har kommit på idén att göra det. Det finns liksom idén i varför. Men sen så inser jag ju i samma sekund att det som ger mig jättemycket ger den som står bredvid mig ingenting. Och den blir ju wowad av det andra. Men det är ändå, det tycker jag att det är fascinerande att det kan uppnå så enorma summor.
Verkligen. När det gäller kuppen mot Moderna museet så även den utredningen byggde på internationell samverkan och ett gott polisarbete skulle jag vilja hävda. Man har ju alltså dömt ett antal personer för det här brottet och alla konstverk utom ett stilleben, den vita duken, har återkommit till museet.
Är det bara en vit duk? I så fall är det ännu roligare.
Nej,
i så fall kan jag tänka mig att
inte
lämna en.
Nej, det är faktiskt inte det. Jag har kollat. Det är inte det. Ja. Det var också min tanke. Fan vad...
Jag måste googla. Den vita duken. Brack. Jaha. Okej. Okay.
Man förstår om man googlar.
Det var inte riktigt det jag
trodde. Man brukar prata om olika kategorier av gärningsmän som tillgriper konstföremål. Och då pratar man om den ensamma gärningsmannen. Och det är en person som i regel stjäl i syfte att sen då omsätta det här föremålet helt i avsikt att tjäna pengar på det.
Mm.
Sen har vi den besatte samlaren. Och där stötte jag på en person, en fransk vinköpare från Strasbourg. Stefan Breitweiser. Stefan Breitweiser. Under 7 års tid så tillgrep han minst 239 konstföremål. Och det samlade värdet av dessa föremål uppgick till över, håll i hatten nu, 10 miljarder kronor. Och han stal då från olika museer i massa olika länder i Europa. Så han liksom reste runt och samlade på sig nu då föremål. Men det intressanta här var att det fanns inget ekonomiskt syfte med detta.
Han ville ha dem.
Han, Han ville ha dem. Och flera föremålen hade också förstörts. Han hade liksom ratat på något vis.
Jaha, men det måste ju bara vara severt kanske, alltså, kleptomani.
Ja, men lite den känslan får man ju faktiskt.
Det måste ju vara själva stöldsituationen som är hans mums. Ja.
Ja, men exakt. Jag tänker också på Kungliga biblioteket drabbades ju för några år sedan. Ja, det var stöld av gamla fina böcker, va? Var det inte det?
Ja.
Om jag minns rätt. Det kanske var en sån här besatt samlare.
Och det är ju... Jag hängde ju en hel del där när vi gjorde någon av våra sommarcase. Då var jag i mikrofilmsalarna och runt om. Jag skulle nog vilja säga att kanske på grund av de här, det är lite mer ordning nu. Man skriver ju in sig, när jag var på Riksarkivet så man skriver ju in sig på en lapp. Man skriver vad man ska ha, man lämnar tillbaka till samma person, man får handskar på sig. Så det, jag tror kanske att man har, att det inte kan bara gå in och ta dem under rocken och gå ut.
Det måste ju också vara kameraövervakat, tänker jag.
Nu för tiden är det säkert det.
Ja. Sen har vi kategorin den interne tjuven. Och det är ofta då en betrodd anställd som ju har möjlighet och möjligheter att ta föremål som är stöldbegärliga. Och här har vi ju för övrigt han KB, Kungliga biblioteksmannen, som ju faktiskt var anställd där. Och som då stal de här böckerna som var värda också en massa miljoner kronor. Och här har vi ju också gruppen äldre och utsatta. De här som har samlat på kanske mynt eller vad vet jag, frimärken. Eller, som ju är extremt utsatta och som absolut kan utsättas för detta. Sen har vi opportunisterna. Det är tjuvarna som tar tillfället i akt. Och där skulle vi kunna exemplifiera detta med stölden av Mona Lisa i augusti 1911. Men också den syraattack som verket utsattes för under 50-talet.
Många tror ju att Mona Lisa är liksom en rejäl pjäs. Ja, men den är ju så liten så att du kan ju nästan stoppa ner i bakfickan och ränna ut. Från
just det.
Louren. Visste du förresten att Jönssonligans förlaga är dansk?
Nej, vad heter den?
Det är Olsenbanden. Olsenbanden. Det visste du inte.
Vi borde göra en merch-hommage till Jönssonligan, för de är så ljuvliga.
Verkligen.
Vore inte det kul? Det kan du fundera på.
Jag kommer inte höra resten av vad du säger nu. Jag kommer bara fundera på det.
Ja, men det kan du göra. Så kan du presentera en idé.
Anna Sickan Jinghede. Jag vill att merchen beskriver när du går i barndom. När du har misslyckats med en kupp.
Vad roligt.
Ja.
Det slog mig nu. Kommer du ihåg den här aktionen när ett Banksy-verk skulle försäljas?
Ja. När det strimlades.
Ja!
Älskare.
Så borde man inte lägga till en sjunde kategori till den här listan? Alltså, här är ju upphovsmannen själv som på något sätt försäljer sitt verk. Och sen
ingen
som samma...
vet om han är en man.
Nej, det är ju helt rätt. Varför tror jag det? Det vet man väl inte ens?
Jag vet inte. Nej. Men det pågår ju en Banksy... utställning i Stockholm nu. Ja. Gå och se den, ni som har möjlighet. Men det är kul, alltså den kategorin att det är konstnären själv som slaktar sitt verk.
Just det.
Är det ett brott? Är det ett kulturarvsbrott?
Ja, bra fråga. Ja. Den sista kategorin, det är de kriminella gängen. Och här pratar vi mer då organiserad brottslighet. Och här kan det ju vara fråga om personer som ingår i de här grupperingarna som egentligen inte alls har kunskap om konst, men som ingår i den organiserade brottsligheten.
Jag är så visuell, Anna. Du kan inte säga så där. Nu ser jag framför mig hur det kommer in fem killar i Moncler-jacka, en fake Gucci-Beckna-väska Adidas-byxor och någon form av Louis Vuitton-keps som bara helt plötsligt strålar runt på Moderna Museet och säger ja, är det Brack som är här? Tror du att säkerhetsfolket hade fått spända skinkor och kanske typ skuggat dem genom hela...
Nej, jag tror kanske inte att det är den gruppen som sitter hemma på sin kammare och läser konstlitteratur på sin fritid. Det tror jag
det borde de börja med, för det hade sparat in samhället jättemycket pengar.
Och mycket riktigt. Helt rätt. Lite grann om konstförfalskning också. Det är ju också ett sånt här fenomen som man inte jätteofta hör talas om. Som kriminaltekniker så får man ju ibland ärenden som rör förfalskning av andra typer av dokument. Det kan vara testamenten eller andra former av värdefulla på ett eller annat sätt.
Då handlingar. Har ni experter.
Då har vi experter. Vi kan ju göra en första bedömning och sen kommer vi anlita experter på NFC och på annorstädes så att säga. Man skiljer på hel- och delförfalskning. En helförfalskning, det är ett konstverk som då i sin helhet har liksom förfalskats från början till slut. Alltså att man gör en kopia av någon annans verk till exempel. Medan då en delförfalskning där är vissa delar omgjorda eller manipulerade. Man kanske har lagt på en falsk signatur på ett konstverk till exempel. Och när det gäller de här delförfalskningarna så det som ofta sker är att man köper en målning som påminner stilmässigt om den stora konstnärens stil. Och så tar man bort då eller målar över den gamla signaturen och sätter dit en ny.
Ja.
Och då har man liksom lyckats höja värdet markant på en målning av en helt okänd. Som sen har förvandlats till en målning av en känd person.
Men är inte folk... Alltså det känns inte som att människor, gemene man, räknar det här riktigt som en kriminell verksamhet. För att hur många filmer har inte gjorts där själva tjuven är den man sympatiserar med. Alltså det är någon snygg man i kostym. De uppmålas ofta som så här extremt geniala.
Jag tänker på Pierce Brosnan, gjorde
ja,
inte han?
Ja, exakt. Nej, men, eller, och också
Indiana
för den delen,
Jones.
Ja, men för den delen Jönssonligan. Alltså där man sympatiserar med de djupt kriminella som stjäl saker och hejar på dem och sådär. Alltså jag tror att den här brottskategorin är lite så här, fast är du så jävla slug och smart så att du lyckas sno Mona Lisa, då ska du fan ha henne. Lite så.
Ja, det är lite som lite så här white collar crime nästan. Ja. Så här, att det kräver en viss grad av smartness.
Ja, men förslagenhet.
Liksom.
Ja. Ja. Och det finns ju Netflix-serier med någon jävla smart person som har lyckats näsla sig in i de finaste vinkännarkvarteren i världen och sitter på middagar och lyckas kränga viner för... Jag menar, den här vinflaskan säljer jag till för 380 000. Men egentligen är en chill out med fel etikett på typ.
Ja.
Man tänker bara, vilken slutjävel.
Fan, helt fantastiskt alltså.
Ja, jag tror att vi måste gå på paus och sen ska jag hålla käften resten av passet, för annars kommer du inte hinna klart. Nu går vi på paus.
Så får det bli.
Välkomna tillbaka till Krimpoddens krimpodd över min döda konstkupp. Det är Anna som nu håller på, eller hon försöker hålla på, men jag stör ju hela tiden. Jag ser ju här att vi har mycket kvar, så kör nu.
Ja, lite kort bara hur man kan utreda konstförfalskningar, därför att här kommer det lite kriminalteknik in. Och det vill jag ju inte snuva er på. Först så gör man då en övergripande bedömning av en målning. Vi har inom polisen några medarbetare som är jäkligt duktiga på detta. Och där, vad gör man då? Jo, man tittar på, verkar den vara nyproducerad, så att säga, nyskapad, eller är den gammal, ser den gammal ut? Ser färgerna matta och gamla ut, så att säga? Man tar mått på tavlan och tittar på vad det är för typ av ram och så vidare. Sen kan man då belysa tavlan med UV, ultraviolett ljus. Och då kan det framträda, så att säga, detaljer som ligger under färg. Och man kan också se om det har gjorts retuscheringar eller om det finns någon märkning. Man kan bättre studera signaturen. Är signaturen av samma ålder som det övriga konstverket? Och verkar färgen och bottenmaterialet överensstämma tidsmässigt med den uppgivna åldern på verket? Sen kan man gå över på infrarött ljus. Och då kan man, det är ju då ljus med en annan våglängd, och då kan man istället bättre detaljstudera signaturen och skilja liksom fler signaturer från varandra, om du förstår vad jag menar. Så att de lägger sig nästan som lager på lager. Man kan se om det finns något rutmönster eller någonting annat i botten på verket. Sen kommer man då anlita experter som kommer göra en bedömning av den stilistiska delen i det hela. Alltså, är det här en stil som den påstådda konstnären yttrade liksom, eller var expert på? Experterna kan också titta på materialvalen, hur penseln är förd. Konstnärer gör sig ju kända för att föra sina penslar på olika vis, och det är de här experterna otroligt duktiga på att särskilja. Jaha. Valet av motiv. Skulle Brack välja det här motivet för att göra en målning? Och kriminaltekniskt då? Förlåt?
Nej, jag ska...
Du tänker fortfarande, du är på Jönssonligan. Ja,
nej, okej. Jag tänkte, vad kul, så här, när började Brack måla Mon Chichis?
Ja.
När gick han den vägen? Det är kul. Det är kul att liksom, så här, skulle han verkligen göra det?
Ja, gud vad roligt. Kriminaltekniskt, så vad kan vi bidra med? Jo, vi kan ju för det första bestämma vad det är för material, både i ramen och i själva verket, alltså färgerna. Är det akryl eller olja, och hur är de sammansatta, vad är det för kemi, fanns den här kemin under den eran då den här konstnären var aktiv? Vi kan analysera färgerna, om det, så att påstår vi att den här signaturen är tillförd senare, ja, då kan man jämföra då färginnehållet och den kemiska sammansättningen mot den som har använts för att uppföra verket. Fastklämningsmetoden, är det med nubb eller sån här klammers, eller är de nya, gamla? Ja. Vi kan analysera bly eller bläck, om det finns. Om det förekommer skrapmärken, vi kan gå ner med mikroskop och titta på liksom, har det gjorts åverkan i någon del av verket, och då är det ju ofta runt signaturen som är intressant. Och misstänker man efter att man har fullgjort alla de här stegen att det är en förfalskning, ja, då kommer man att inleda en förundersökning på bedrägeri i första hand.
Just det.
För det är där vi hamnar i brottsbalken. Och den fortsatta utredningen då? Ja, inte sällan så behöver man, när det gäller i alla fall konststölder, jobba i internationell samverkan. Och här är Interpol väldigt framträdande. De har bland annat en databas för alla världens då anmälda, ska man säga, tillgripna konstföremål. Och idag så finns det uppgifter om ungefär 52 000 föremål, konstföremål i databasen. Men även FNs organ UNESCO är relevanta i sammanhanget, samt den internationella sammanslutningen för museer, Världstullorganisationen och så vidare och så vidare. Det är alltså det här, för att nå framgång i de här utredningarna så behöver vi kunna samverka ofta, eftersom det handlar om att föra konstverk över landsgränser. Och ska vi bara fördjupa oss lite kort i vad det kan bli fråga om för lagrum, Lena? Och jag tänker att här överlämnar jag gärna med varm hand till dig.
Ja, nej, men du var inne på det första, bedrägeri. Alltså om man har gjort någon form av gärning, att ha vilselett någon på något sätt, som innebär vinning för själva gärningspersonen och skada för den som har vilselett. Det är väl grunderna i ett bedrägeri.
Det känns så jävla klent, ursäkta. Men alltså, så här, du förfalskar en känd konstnärs verk.
Jag vet.
Eller på, alltså, det betalar sig dåligt.
det betalar sig dåligt. Sen kan det ju också ligga såklart en stöld i grunden om någon har stulit någonting. Så det, olika former av tillgreppsbrott skulle jag säga.
Just det.
Sen finns det ju det här med signaturförfalskning. Att man på något sätt förfalskar en annan persons namnteckning och signatur. Och det här tror jag inte folk tänker på. Att det är ett brott. Att man, alltså, vår egen signatur, om du tänker på, jag sitter ju ganska ofta och så får jag hem avtal skickade till mig från olika kommuner som har köpt mina tjänster. Alltså vår signatur är en ganska kraftfull handling, eller man säger, som också är skyddad. Och det finns ju också grova brott såklart, det blir lite på vad man har gjort. Att man har använt någonting som är förfalskat. Vi har ju också urkund. Alltså, jag skulle säga att det finns så himla många olika delar här, men min känsla är precis som du, som din, att det är, det kanske blir 4-5 olika lagrum, men varje var för sig ganska fjuttiga. Sett till skadan det gör för kulturarvet. Det kanske ska finnas en särskild skyddad ställning för pinnar i kyrkor.
Alltså, ja, men alltså jag tänker på något
i straffbedömningen. Ja, men i straffbedömningen kanske, i värdet av straffet, så kanske man säger absolut, du döms för de här tre brotten. Men beroende på kulturarvsklausulen så får du krypa in någon extra månad. Det var på sin plats.
Vilken briljant idé. Kan inte du motionera om det här?
Absolut inte. Det är alldeles för tråkigt för mig. Men jag ger er med varm hand över till andra personer och gör det. Jag var inne på det i början här.
Ja.
Alltså när jag väl har förfalskat eller stulit eller kommit över eller sådär. Det måste ju rimligtvis finnas, det är därför jag tror, precis som i Jönssonligan, att det finns en beställning från början. De har redan en köpare när själva kuppen drar igång. För det är svårt att sitta hemma och tjuvhålla på Romanovs diamant.
Ja, men det är det ju.
I det där det fallet så säljer man ju tillbaka den till Romanov själv. Alltså till själva ägaren. För det är svårt att gå ut på Blocket,
Tradera.
Marketplace.
Ja, men exakt.
Jag kommer över en liten grej här.
Ja, men det du är inne på här, det är ju det som kallas för artnapping. Alltså att man är fullt medveten om att om jag stjäl det här verket så kommer jag inte kunna lägga ut det på Marketplace eller Tradera, utan inriktningen är, planen är att sälja tillbaka till ägaren. Eller för den delen till ett försäkringsbolag. Och det förekommer även i Sverige. Och ett annat tillvägagångssätt om det är svårsålda föremål, det är ju att använda det som säkerhet inom den kriminella sfären, så att säga. När man ska göra en affärstransaktion. Nej, men jag har en Rembrandt hemma under sängen i säkerhet. Och är det smycken och ja, men kulturföremål som ska avyttras, det var vi lite inne på, då kan man ju så att säga förändra dem så att de inte är igenkänningsbara. Smälta ner ädelmetaller till exempel, eller en antik ljuskrona kan man flytta om och hänga om så att det blir ett helt nytt utseende. Man kan luta av från gamla träföremål, luta av och tillföra ny färg eller sådär. Så att uppfinningsrikedomen är stor här.
Ja, men efter att ha sett 6000 avsnitt av den brittiska antikrundan. Därför den svenska, då är det så mycket skånska, känner jag.
Ja, det är lättare, tycker du.
Ja, det är lättare att förstå engelska. Nej, men det jag har lärt mig längs vägen är ju att de blir ju ganska sura på människorna. Så jag ropade in de här tre stolarna på en auktion, men de passade inte min köksbänk, så att jag målade om dem.
Ja.
Bara, det var synd att du gjorde det, för då gick de från 3 miljarder 568 000 euro till att kosta 25,50. Så att det måste ju vara dumt att göra det för att
Ja, men det är ju sannolikt. Men om alternativet är att inte kunna avyttra föremålet, så kanske det ändå föredras, så att säga.
Absolut.
Jaha, Lena Ljungdahl, det var vad jag hade tänkt att nämna på detta tema idag.
Kul! Är det första gången som en krimpodd i Sverige pratar om kulturarvsbrott. Jag vet inte. Det kanske finns 15 poddar på Nationalmuseum.
Alltså på pappret är väl det här kanske inte det sexigaste temat. Det kan jag ge dig. Men jag tycker det här är sjukt intressant.
Det har något.
Faktiskt.
Och jag tror ändå att vi ska göra ett case på till exempel kuppen mot Nationalmuseum. För det innehåller, som du säger, rätt mycket gränsöverskridande grejer. En hel del spaning, bevis, brottsprovokation, lite allt möjligt. Kanske vi ska göra någon gång.
Yes.
Tack, Anna. Inte så dumt.
Tack själv. Du, ska vi dra lite samhällsinfo innan rövhatten gör entré?
Mm.
Vi har ju en merch på gång. Det var ju länge sedan. Det ska bli roligt, tycker jag.
Ja, vi ska försöka få ut den innan jul. Kanske att det blir årets julklapp. Och den grundas ju i det briljanta av... Jag vet inte fan ens vad vi pratade om. Men vi landade i... Jo, det var ju min rövhatt någon vecka.
Ja.
Där jag var så arg på människor som sträcker ut sin hand till mig. En hand som jag inte har bett om att få. När de vill sälja på mig allsköns skittjänster. Som ofta också är helt obegripliga att förstå vad det ens är du säljer. Tillbaka till ritbordet och förklara vad du ens vill. Men, och då så blev det ju som en, vi började ju spinna vidare där, att man skulle vilja att de var som en T-rex när de sträckte fram sin hand.
Ja,
det vill säga, det nådde inte så långt utanför kroppshyddan. Det vill säga, jag ser inte ens handen. Så att nu kommer merchen. Det är i bilden av en T-rex som försöker sträcka ut sin hand. Och då var det ju en av våra lyssnare som eller det var många som kom in med olika förslag på hur den skulle se ut. Och en hade två ganska briljanta förslag som jag sa. Den ena är ful och den kommer Anna gilla. Och den andra är snygg och den kommer Anna inte gilla. Så vi gjorde en liten omröstning på Facebook i fanclub-tråden.
Just det.
Där visade sig att väldigt många har väldigt dålig smak. Det vill säga din vann ju med hästlängden.
Ja. Eller så var det den som folk tyckte var snygg, helt enkelt.
Jag viker in. Så jag vet när jag är besegrad. Så att säga.
Båda var jättebra. Så ja, att, men, det hade kvittat. Men,
ja, det kommer den. Och det är bara att hålla utkik på vårt Instagram. Och på, om ni vill gå in på Facebook. Över min döda kropp, efter snack och diskussioner. Finns en grupp där som inte vi driver. Men som drivs av massa engagerade poddlyssnare. Men så var det ju en kompis till mig. Också konstnär, eftersom det är roligt, eftersom vi pratar konstnärsavsnitt, Maria Sandström, så hon ritade en egen på typ en servett.
Va? Är det sant?
Ja, exakt, och det ser också ut som att han, jag tror att det är en han, spelar bowling, vilket är ännu roligare.
Jaha, var det hon som hade gjort den? Den har jag ju sett, ja. Du skickade
så jag kommer göra möjligtvis en liten kupp, eftersom jag är som jag är. Ja, men i alla fall, det kommer komma ny merch inför jul. Sträck ut din hand om du är en T-rex. Det är bara du som får sträcka ut din hand till oss.
Så kommer det bli.
Och imorgon, och som sagt, fredag, omslaget.
Omslaget. Och har ni synpunkter på det så kan ni mejla oss på hej@ljungdahlochjingede.com.
Alltså du har ju låtit bli mejladressen i säkert 4 veckor. Men nu känner du att nu var det dags igen.
Fast jag tror jag sa fel. Är det kom på slutet?
Jag kommer inte rätta dig. Testa mejl oss. Ni kommer få sån här mailer demon svar tillbaka. Vilket kommer glädja mig extra mycket.
Ja, och det går bra att hänga med oss inne på Instagram också. Ljungdahl och Jinghede. Men nu, Lena, vad har du varit ute på för äventyr?
Vi.
Har vi?
Ja.
Aha. Okej.
Lenas rövhatt.
Vi satt på ett café förra torsdagen, efter vi hade varit på fotbollsmorgon.
Ja, det gjorde vi. Vi försökte få en njutbar stund, så att säga.
Ja, men då kom den rövhatt in genom dörren. Och nu ska jag beskriva en personlighetstyp som egentligen inte borde få finnas alls. Man borde göra en riffifikupp on top of his head, så att säga. Snatcha upp honom. Och sen bara, vad tog han vägen? Ingen som vet, ingen som bryr sig.
Nej, berätta,
alltså,
berätta.
Ja, jag ska måla upp en personlighetstyp. Jag kommer börja med det yttre på personen. De har ofta på sig en gymnastiksko som är snabb. Ofta såna här fräsiga luftkuddar under hälen.
Ja, just
typ
det.
Pump it up.
Superboost.
3.0 foam. X15 foam. GTX. Super mega Spitfire. Någonstans där.
Just det.
Ja. Sen jobbar vi oss upp till ett par otroligt pinniga ben i ett par löpartights. Som två piprensare som sticker ner.
Som två kräcklor.
Ja, exakt. Exakt, som två kyrkpinnar som sticker ner. Och sen ovanpå det kan det finnas en liten shortsbyxa. Ja, kan fladdra runt. Sen, finns det ofta en prasslig jacka. Som är någon sån här supermega high tech. Den är liksom gjord för att klara av storm på toppen av 8842.
Gärna någon form av varselfärg kan det vara. Någon riktigt hård färg.
Ja, absolut. 8848 kanske det som är meterantal. Skitsamma. Exakt. Men han är också lite trendig. Så att kanske att den ändå går i monokron svart. Det är snabb, som en jävla oljad blixt. Sen så hade han ett par...
det låter... Alltså får jag bara säga att det du har beskrivit nu låter som ett hårstrå.
Nej, men han har inte missat bänkpressdagen. Finns det muskler på kroppen, då sitter ju de på pattarna.
Okej, ja. Aha.
Och sen har han ju ett par super high-tech stora lurar på sig. Och sen är han i sitt uttryck som var han precis har dragit ett gram cola. Han fladdrade runt inne på detta sånt här, man går in, man köper kanelbulle, gott kaffe, det går också att rafsa ihop en sallad. Korsningen Birger-Jarlsgatan, Odengatan. Han går runt och fladdrar runt. Han har ett sällskap som sitter vid bordet ensam. Också en träningsperson. Och sen så pratar han så jävla högt i sin telefon.
Just det.
Och det är inte så här, oj det ringde, jag måste ta det här. Avverka det du har att säga och sen lägg på. Utan det är, jag ringer upp alla på min samtalslista. Jag går runt i butiken. Och så ringer alla.
Alla ska höra, alla ska vara med.
Och det går igenom så här, hur är det med barnen i för tiden då? Alltså så. Men, varför finns det en kategori vuxna män? Jag skulle gissa, hur gammal var han på ett ungefär?
Alltså jag fick ju bara en kort, jag satt ju med ryggen mot. Han var väl någonstans, var han inte kanske runt 40?
Ja, jag tror också det. Vi klassade honom som vuxen.
Ja, det var han definitivt. Ja.
Och han pratade också om sina barn och han pratade också med den han pratades om barn. Så jag tolkar att det här är liksom en vuxen person. Vuxna män som kallar sina kompisar för gubben. Det är någonstans här som jag börjar... få absolut urtikaria, som du säger.
Och alla kompisar som här ringer upp också
alla gubben. Tjena gubben! Tjena gubben, läget då? Hur är det med barnen? Hur var det på höstis? Vad gjorde ni? Var ni på Bitsan eller var ni på Troppan? Eller vad fan var ni någonstans? Och bara prata så jävla högt. Jag skulle säga att det kanske finns 10 personer i lokalen. Någon sitter och knappar på en dator. Du och jag försöker ha en dialog om vad vi ska säga på Nymo. Han går runt. Och
alla är liksom involverade på ett eller annat sätt i hans korrespondens.
Han hade varit fantastiskt om han hade varit en spaningsobjekt. Jag hade kunnat ringa upp till telefonen och lyssna. Ni kan stänga av, jag hör allt.
Alla hör
Men varför kallar man sina poler för gubben? Vad är det? Jag lovar också att han kallar sin eventuella av kvinnligt kön partner för gumman.
Gumman, ja det kan man tänka sig.
Vad är gubben? Tjena gubben. Gubben.
Gubben.
Vad är
det? Vad står, alltså, jag uppfattade ju inte det där.
Men du satt ju telefon från att vi kom till att vi gick.
Ja, jag störde mig ju mer på ofoget, alltså att behöva prata högt. Men jag funderar på så här, jag är ju gift med en person som när han pratar i telefon, när det ringer i hans telefon, då höjs hans röstläge liksom 3 steg.
Han förstår inte att han har en telefon i handen.
Nej,
han tänker att det är en megafon.
Det är helt stört alltså. Aha. Kan han ha lidit av samma syndrom, tror du, den här?
Men kallar han också alla sina kompisar för gubben? Och
nej,
har
det
gör
han definitivt
ben?
Inte. Nej.
Jag undrar så här, för man kan ju, det finns ju lite olika alternativ. Ett, man kan ju inse att man är i ett forum där människor finns och att de kanske inte är jätteintresserade av hela ditt liv. 2, man kan ju gå ut och ställa sig på Odengatan utanför.
Ja. Ja.
Tre, man kan ju ge fan i att ringa alla på ens lista. Under,
precis, ja.
Var vi där i 40 minuter? Han pratade från att vi kom till att vi gick. Med inte samma person.
Och så då stilla, alltså han stod ju upp hela tiden och gick då liksom fram och tillbaka. Det var ju det också som var otroligt
fucking
obskyrt.
Dr. Baltasar hade behövt. Ja.
En spattig Dr. Baltasar på kola.
Jag undrar om han inte hade dragit kola. Alltså för sådär jävla
stissig.
Det
var lite känslan.
Ja, men gjorde han det före eller efter han gjorde bänkpress? För det är ändå den där karen tränar. Eller är han inte, är det där hans klädsel? Är det så att han inte, för sådana finns det ju. Det finns ju tjejer som går runt i liksom Uggs, löpartights, high-tech klättringsjacka, sig och latte och barnvagn. Man bara, tränar, tränar inte. Vad jobbar vi med?
Ja, precis. Ska du fly eller ska du promenera med din barnvagn bara?
Exakt.
Nej, han kanske var petig och tänkte på det. Han kanske bara tog en snabbis från jobbet för att ringa några samtal.
Hade jag bokat en PT-timme och hade bestigit gymmet in och så kommer fram en person som skulle säga tjena gumman. Alltså du vet, jag hade dragit en 16 kilos kettlebell. Jag visualiserar hur jag hade dragit den rätt över kinden så tänderna bara plopp, 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 plopp. Nej, men vad är det för typ av människa? Varför finns du?
Ja,
vad bidrar
men
överhuvudtaget
människor som inte kan placera sig själv i en vidare kontext än just sig själva har ju problem. Det är ju människor som behöver träning för att vistas bland folk. De skulle bara vara en ledsagare. Och kanske en skylt där det står på bröstet på träning i offentlig miljö.
I så fall var han fan i mig inte framme, kan jag säga.
Nej,
han är
han
på
inte.
Grundkurs. Gubben. Tjena gubben. Fy fan. Lite rynkad överläpp också. Nej, fy fan.
Ja, det är bra, Lena. Bra att du fick
ryta in lite. Jag sa till dig då att det här måste bli veckans rövhatt.
Ja, det gjorde du faktiskt. Det stämmer.
Så sparar jag på min trafikrelaterade. Den tar jag nästa gång.
Ja. Den ser vi fram emot.
Tack för idag, Anna. Bra jobbat.
Hörrni, jag tack själv, Lena. Och tack ni som har lyssnat. Vi hörs.
Det gör vi. Ta hand om er. Bye bye.
Bye.
Podplay. En del av Power Media.